Hej och välkommen till Alkemipodden som drivs av mig, Peyman, mystiken från Sacred Knowledge och
Tommy Westlund, alkemist och esoteriker som driver Alkemiska Akademin och även är författare.
Och mig, Katarina Falkenberg, som också är författare, alkemist och prästinna och även driver Sofia-templet förutom Alkemiska Akademin.
Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Alkemipodden.
Hej!
Hejsan!
Hej!
Det här blir vår första...
Vår första kombinerade vanlig podd, men även videoblogg. Det vill säga, lyssnar ni på det här så finns det även möjligheten att söka upp Alkemiska Akademins podd på YouTube för att beskåda våra vackra, fagra ansikten.
Så nu har ni oss på bild. Vi börjar på en gång.
Ja, det tycker jag.
Jag tänker så här. Vi har pratat alkemi under ganska lång tid. Men vi pratar alkemi lite till. Och sen kan vi kanske gå över till att prata om livet som alkemist. Om det kan vara. Vad tycker ni?
Spännande.
Ska vi börja med alkemin?
Ja, ja.
Kan inte ni berätta lite om alkemin? En gång till. Vad är alkemi?
En gång till, ja.
Ja, det är liksom när det är en stor fråga, vad är svaret på alla frågor?
Kärlek.
Ja.
Tommy. Det där var Tommy. Tommys Katarinas svar.
Ja. Det är alltid
Nej, jag ställer frågan. Ja. Ja.
Katarina ställer frågan.
Och då svarar vi kärlek. Ja.
Förlåt, det är alltid rätt svar. Oavsett fråga så är svaret alltid kärlek. Alltid kärlek. Mm.
Och det är ju det för att det är liksom grunden i alkemi. Att komma åt den här hemliga elden som jag också skulle tala om det på alkemispråk. För det är den här urkärleken som får alla material faktiskt att börja spira och blomstra och förädlas.
Ja, och inte bara förädlas utan kunna renas för att sen förenas i en högre grad av perfektion och där två motsatser, en tes och en antites. Två människor, eller människa, ängel, människa, gudom, eller merkur och sulfur, eller olika mineraler och örter som förenar sig i detta kärlekens band. För att uppgå i någonting högre och därigenom fullborda en nästan, skulle vi säga, gudomlig potential.
Och just det här med kärleken, man säger också i alkemin att det finns en anima mundi eller världssjälen eller sofia är också det som förbinder allt levande i hela skapelsen. Och det kallas också kärlekens ligament. Så vi är sammanbundna med varandra i den här allomfattande kärleken. Så det gäller mer att vi behöver liksom rena oss och skala av och liksom plocka av lager efter lager av gamla mönster och trauman. För att se att vi är den här djupa delen av alltet som finns, eller som då förbinds genom anima mundi.
Får jag ställa en fråga innan vi går vidare så jag inte glömmer det. Den här hemliga elden som du började med, har du lust att... Berätta lite om det. Vad är hemlig elden?
Ja, det där är också så här ett koncept som gör att man kallar den hemliga elden.
Då är det hemligt.
Ja, det är också lite därför att det är inte någonting, det är inte som, intellektet kan inte bara liksom, det här är den hemliga elden, den ska jag gå ut och söka erhålla. Utan det är ju liksom processerna i alkemi som kan leda en fram till att man uppenbarar den hemliga elden.
Någonstans i alkemin kallas det ju för den hemliga elden för att den ska kunna väckas fram så krävs igen då detta motsatta möte mellan två principer. Man skulle då kunna säga att de motsatta principerna är den himmelska elden eller den himmelska nåden och den telluriska elden eller drakkraften både i materien och i, skulle du kunna säga då, våra fötter och uppåt, medan den andra är från ovan från himlen, huvudet och nedåt. Och när de här två oerhört vibrerande kraftflödena kan mötas, då väcks den hemliga elden i hjärtat, som är en högst påtaglig, underbar upplevelse. Och vi jämför ju den ofta med förälskelsen. Så när man blir förälskad i en person eller i ett objekt eller i en företeelse, ett ting, ett musikstycke, så är det en passion, en värme, en eld som sprider sig i hela ens väsende. Och det kan liknas vid alkemins hemliga eld.
Mm. Och jag tänker också, när du nämnde det här med de två solarna, så är det ju väldigt bra. En enkel bara övning att komma i kontakt med sitt hjärta, som vi ändå liksom som en urkärl eller liksom transformationsorganet i vårt väsen, är ju att vi tänker oss att vi just har, precis som Tommy sa, antingen föreställer oss att nåden sipprar ner från ovan, eller den heliga ande skulle vi också kunna tala om. Det finns olika traditioner, men också tar upp den här telluriska kraften, drakelden, och förena dem då i vårt eget hjärta. Och det är också ett väldigt säkert sätt att jobba med den telluriska kraften, att låta den möta nåden i ovan eller heliga andan, för att sedan ha den i hjärtat. Och en annan bra sak är ju att vi ser att vi har en sol i ovan och vi har en sol i nedan. Och då kan vi liksom cirkulera solen i ovan med solen i nedan och få då symbolen av en cirkel. Och i mitten av cirkeln är ju då hjärtat, och det är ju då symbolen för guld.
Just det. Mm. Just det. Med punkten i.
Med punkten i mitten, ja, som vår hjärtpunkt. Så det är... Det finns så mycket just i alkemin för att komma i kontakt med den här gudomliga gnistan, eller liksom låta den komma och spira och förädlas.
Den här frågan har jag ställt tidigare, men jag vill ändå göra det nu eftersom vi får med det här på bild, så vill jag ha med det. Varför började ni två med alkemi? Vad hände? Alltså, det måste ju ha hänt någonting i livet någon gång. Ni kanske läste någon bok. Ni kanske också lyssnade på en podd. Ni kanske fick en dröm. Intresse på något sätt, så måste ni ha fått upp intresset för alkemi. Där du för dig själv, Tommy, och du för dig själv, Katarina, bestämde sig. Nej, men jag ska hålla på med alkemi.
Mm.
Ni kunde lika gärna hålla på med någonting annat.
Mm.
Har ni lust att berätta om det? Vad var det som intresserade er med alkemi? Och hur började det? När började det?
Katarina. Ja, Tommy. Jag kan ta liksom en liten övergripande, och då kan man ju känna att när jag upptäckte alkemin, då var det som att jag upptäckte någonting som jag kände liksom i djupet.
Mm.
Så det var liksom inte så att man började från scratch, utan det var en återupptäckt av någonting som man kände att det här är min mission, det här är min väg. Men sen var det ju liksom självklart olika saker som gjorde just i detta liv, att det liksom triggades igång. Vad var det för dig, Tommy? Vad triggade igång?
Nej, men förlåt, innan vi går vidare till Tommy. Visste du att det var alkemi då? Alltså, vi pratar ju alkemi, vi lägger faktiskt, vi säger alkemi, vi säger inte yoga, vi säger inte basket, vi säger alkemi.
Alkemi.
Och när du kände där då, att okej, nu upplever jag någonting som jag har upplevt tidigare, kanske tidigare i livet, eller något, nu får jag tillbaka det här, återuppta det.
Mm.
Hur visste du att det var alkemi?
Lite därför att för mig var det liksom återupptäckten, det var ju, jag var ju på universitetet och sökte en analysmetod för teater för mina C- och D-uppsatser. Och jag hade liksom kommit in på det här med Jung. Jag hade också kommit in på det här med liksom rituell teater. För jag spelade ju teater också. Så då blev det liksom att det var Jung, men framförallt också Strindberg, som förde mig in på alkemin. Okay. För jag sökte en analysmetod för Strindbergs dramer. Och då på universitetet så hade jag ju möjlighet att ha liksom hela halvårsvis att bara jobba med alkemi och bara fördjupa mig och läsa. Och min känsla, jag fick lite huvudvärk, för jag liksom kastade mig så in i det.
Mm.
Men jag kunde känna hur mina nervbanor i huvudet, det var som de bara kopplades om. Mm. Och det är klart att man liksom, det där var jag. Jag är en sån person, så när jag gör något så kastar jag in jättemycket i det. Så det är klart att det var nog lite väl mycket. Men det var, jag kunde känna rent liksom den här omprogrammeringen verkligen av mitt väsen. Mm. Men också att alkemin var liksom allt det som man egentligen längtade efter. Som ett språk, att kunna förstå både när det gäller konst eller då drama som jag, eller teater. Var att det var ett väldigt organiskt språk. Så det var väldigt liksom gynnsamt att använda det som en analysmetod. Och då började man ju känna, om det är så här bra att tolka Strindbergs dramer eller Tjechov eller någonting annat som jag höll på med. Tänk då om man använde det på sitt eget liv.
Mm. Okay.
Det var liksom en liten gångsättande i 20-årsåldern.
Okay. Bra, så du kände en matchning där? Alltså. Okej, det är alkemin som...
Passion, men som verkligen påverkade min fysiska organism. Mm. Så det var liksom, ja.
Du då, Tommy?
Ja, för mig började det som för många andra med smurfarna.
Med smurfarna?
Smurfarna, där möter ju Gargamel, som där är ju då en väldigt ondsint alkemist. Han vill ju skapa evighetselixiret, eller det visar sten. Men där är smurfarna den viktigaste ingrediensen. Så det är därför Gargamel hela tiden jagar och försöker fånga smurfarna.
Jag älskade också den.
Ja. Och jag älskade verkligen alla smurfserier och sånt. Och hade alla smurf, inte alla, det fanns ju många som helst. Men många små figurer i 6, 7, 8 års åldern. Men sen var det väl kanske långt senare som jag faktiskt kopplade an till att men Gargamel, det var ju faktiskt mitt första möte med alkemi. Det var en alkemist.
Den onda alkemisten.
Den onda alkemisten.
Det var där det började.
Och kanske förstår jag då någon del i mig som tyckte att kunden inte får lyckas någon gång. De här, alltså, smurfarna var ju rätt elaka mot honom också. Men kan man ju förstå att de höll på att bli dödade. Men, nej, men sen var det lite mer... flera år senare, och det är ju på grund av rituella magin och kabbalan som jag kom in i alkemin, och jag hade en stor passion både kring ceremoniell rituell västerländsk magi och hermetisk kabbala. Men efter ett antal år så kändes det som att det fanns någonting större som inte förklarades i de här rätt analytiska systemen. Det fanns någonting som, ja okej, så här kan du göra alla möjliga magiska ritualer och invokationer av väsen från en det ena och en det andra, men varför? Vad är det större syftet? Då blev jag introducerad till alkemi och någonstans intuitivt förstod att det här är det som kröner västerlandets mysterietraditioner. Det vill säga, nästan ligger som ett metasystem där alla de här olika traditionerna som finns någonstans leder fram till alkemin. Mm. Sen tog det i alla fall många års tid av dagligt studium av alkemi, utan att jag tyckte för varje bok jag läste så förstod jag jättemycket mer tills jag läste nästa bok, och då insåg jag att jag förstod ingenting alls, för det som var inte överensstämmelse upplevde jag med den tidigare boken. Men den här passionen och det bildspråket som alkemin bjuder på kopplade an till delar av mitt väsende som jag inte kunde förstå mig på. Jag kunde inte riktigt förstå varför det här väckte så pass mycket. Mm. Men det gjorde det, och det tog ett antal år tills jag lyckades öppna slöjan och förstå att de beskriver inte olika saker, utan det är olika författares symbolspråk där de inte är i motsättning till varandra. Det blev en stor aha-upplevelse som kunde låsas upp med hjälp av bilder och inre arbeten och upplevelser. Och ja, jag föll hårt.
Fick jag en fråga till här när du berättade. När jag började med alkemin, vi kan ju gå in på det senare också. då fanns ju Alkemiska akademin. Ni fanns ju för att jag skulle kunna söka mig till en plats, till två personer och säga jag vill gå den utbildningen. Alltså det fanns något att erbjuda.
Och det var kanske bara därför vi startade Alkemiska akademin.
Ja, men därom...
För att du skulle komma.
Nej, Tommy. Min fråga är så här. Försök inte. Vad fanns det i er tid? Vilken skola gick ni? Alltså vad fanns det då? Ni har ju skapat Alkemiska akademin, det är det jag försöker säga. Mm. Så att vi kan komma och studera alkemi hos er. Mm. Vad fanns det den tiden som ni började? Fanns det en skola då som hette något annat? Hur började ni med alkemi? Eller var det böcker som du var inne på, Tommy, som ni bara läste? Och...
Ja, framförallt fanns det ju inget internet.
Nej.
Som försvårade saker. Idag finns ju hur mycket gamla alkemiska manuskript och böcker tillgängliga som helst. Mm. För oss var det ju...
Men vad gjorde ni?
Du tänkte, för just för min del, jag hade ju flyttat till Washington och började skriva min roman. För jag tänkte att från teater vill jag liksom nu göra mitt eget. Men som du säger, det fanns ju inget internet. Men där fanns, på Världsbanken i Washington, fanns en dator där de hade liksom de första internet. Och då hade jag möjlighet att kunna komma dit och satt där på datorn och satt och liksom sökte liksom allt alkemiskt material och kunde börja skriva ut. Mm. Så det var ju liksom en revelation att få tillgång till det här. Men för oss var det väldigt mycket gamla böcker. Mm. Men också att vi alltid har, eller det vet jag inte om vi alltid har, men jag har i alla fall jobbat väldigt mycket under en lång tid med imagination och meditation och liksom den mystika, att tränga in i saker. Och då kan man ju också känna att man ganska tidigt fick tillgång till, vad ska vi säga, de alkemiska mästarna. Okay. Så att man fick också de här som inte verkade här på jorden som var med och drev processen framåt. Men allt egentligen som vi har skrivit i boken, det bygger ju på vårat studie av det gamla, men allt har vi varit tvungna att, vad ska vi säga, pröva själva.
Pröva själva. Så ni gick inte någon skola, så som vi gör idag hos er?
Nej, absolut inte någonting som kan liknas vid det här. Jag var involverad i olika ordenssällskap som hade en del alkemi inom sig. Men det var ju inte någon alkemisk skolning. Däremot fick jag lära mig vissa saker som underlättade förståelsen av andra böcker och sånt. Jag hade ju fördelen att jobba på Vattumannens bokhandel, så att jag kunde ju då läsa böcker hela dagar och nätter, vilket jag gjorde på den tiden, utan att behöva köpa dem.
Nej, vilka fördel.
Det var en stor fördel eftersom, och sen köpte jag ju de bästa som jag tyckte om. Men jag kunde verkligen plöja allting som fanns på marknaden. Mm. Och då också inse att ja, men en del böcker var jättebra 95. Men idag skulle jag aldrig rekommendera den. Men då var det kanske en av de bättre tillgängliga böckerna som fanns med mer. Och sen fastnade det ju båda på olika sätt naturligtvis för Jungs många böcker om alkemi. Mm. Som naturligtvis med en jungiansk psykoanalytisk förståelse, men ett underbart sätt att skriva som vi också har blivit påverkade av, där det... Du läser, du vill lära dig någonting och slår upp det kapitlet och där läser du om det hela. Men sen kommer det komma tillbaka på olika sätt i kapitel framåt. För det går inte bara att slå upp en sida och läsa och förstå, utan det måste hela tiden impregnera ens väsende. Och vi måste på olika sätt arbeta med meditativa operationer eller mer kroppsorienterade, subtila kroppar, operationer eller imaginationer också, för att det här materialet inte ska bara vara en intellektuell förståelse, utan det ska ju leda till en större skärskådning av oss själva som levande väsenden och förstå hur vår relation i skapelsen ser ut.
Och jag tror också att eftersom man inte hade en alkemilärare eller en alkemisk akademi, så kunde man däremot märka att man hade de här stora lärarna som liksom någonstans gav nycklar till alkemin. Och en sak för mig, du nämnde ju också Jung, att jag var nere i Bollingen, träffade liksom de som hade gått i terapi hos Jung och kände Jung. Att vara i den miljön och gå i det biblioteket, där kom det in jättemycket då när det gäller den psykologiska alkemin. Men när det gäller just arbetet med energier och krafter, då hade jag möjlighet att jobba med en regissör från Ryssland som var väldigt känd och sysslade med rituell teater. Så han kom hit och där fick jag liksom lära mig att skjuta energier, rikta energier och också ta in energier för att ändra hela flödet. Och det är ju egentligen det som man gör i alkemi också. Så det kom liksom från olika håll var det som de här också skickades fram till eller när man sökte upp dem. Som gav otroliga nycklar till det alkemiska verket.
Mm. Hur länge höll ni på innan ni fick idén att nu ska vi själva starta Alkemiska akademin? För att alltså, så som jag vet så är ni de första som har gjort det här i Stockholm i alla fall. Som har en offentlig skola. Sen kanske finns det, jag vet inte. Jag hittade bara er, ja. Alkemiska akademin. Hur kom idén?
Idén kom när vi träffades.
Mm.
Då hade ju vi båda då hållit på med olika esoteriska och alkemiska studier och praktiska arbeten i 15 års tid.
2005 va?
Ja.
Mm.
Så 15 år innan?
Ja.
Ja.
Hade vi på olika sätt arbetat individuellt och inte, jag i alla fall inte bara ensam utan naturligtvis i olika grupperingar. Men mycket självstudium, mycket testande och prövande och mycket upplevelser som sen kunde förklaras genom ett alkemiskt symbolspråk snarare mycket bättre än från då kanske ett psykologiskt symbolspråk eller magiskt symbolspråk. Så det blev, upplevelserna blev mer och mer alkemiskt orienterade.
Och sen var det precis som du sa också när vi träffades, så då kunde man också känna att vi kom från så olika håll.
Mm.
Jag då med teatern och skrivande och liksom det kulturella uttrycket och du det mera, ska vi säga, ordensvägen in. Men det gjorde ju också att vi hade liksom gått och samlat på så mycket. Så när man då möter en annan människa som har samma passion och haft det under så lång tid, fast vi inte var jättegamla då.
Mm.
Då blir det ju liksom, då, när vi satt ihop de här, apropå det vi sa i början, när man sätter ihop den här liksom två nästan explosiva krafterna tillsammans, så utvecklade ju vi sen alkemin jättemycket genom att vi möttes både som personer men också genom de olika liksom vägarna vi hade med alkemin. Så det satte ju igång en enorm process där vi liksom träffades varannan vecka eller sådär och hela tiden utvecklade och talade liksom, hur ser du på alkemin, jaha, men så här. Mycket konflikter där vi liksom förstod att egentligen talade vi bara olika språk men menade samma sak. Så vi har liksom slipat fram, det var liksom öppningen.
Det måste ju varit jättejobb alltså.
Ja, det var
ju... Ja, men alltså jag tänker så här, att dra igång akademin och faktiskt ha en utbildning.
Mm.
Och riktigt, jag tänker så här, jag som elev, alltså vi har ju, det är svårt för oss att till och med göra läxan, om jag får uttrycka mig så. Nu har ni tagit fram liksom en hel, ett helt program, alltså skrivit en bok, eller liksom in i detalj.
Mm.
Så och så ska man göra, så här, alltså det måste ju vara ett jättejobb.
Ja.
Men det var ju, det är ett jättejobb, men det upplevdes inte.
Det började ju inte så.
Exakt, nej. Det började inte så och det var aldrig ett uttalat mål heller. Utan i början när vi träffades så var vi tämligen omedelbart överens om att vi behöver hålla en föreläsning om alkemi.
Mm.
Och sen tog det kanske ett år av träffar varje vecka. Där vi, som Katarina sa, finslipade. Eller,
för föreläsningen alltså.
Ja.
Och det var en föreläsning om, som presenterade alkemin och de fyra faserna. Och det tog alltså ett år för oss att förbereda det föredraget. Och det är någonstans det som låg till grund för att vi sen började kunna hålla helgkurser. Och sen började
så hade vi salonger innan vi började med helgkurser.
Oh ja.
Så det liksom verkligen var att pröva, laborera med alkemin, men inte med ett mål att det här ska bli gå och lära ut.
Mm.
Utan mer en experimentverkstad i början, särskilt med alla salonger vi hade på på Vattumannen där vi tog olika operationer eller olika planeter och gjorde det i ett sammanhang som både var liksom föredrag, men det var också lite skådespel och det var liksom konst, musik som blandades.
Och magi.
Och magi.
Hur var intresset då för alkemi? Jag tänker om ni jämför dåtid och nutid, där vi kommer in. Nu har ni liksom en utbildning var tredje år som hinner faktiskt bli fullbokad varenda gång. Så det finns ju alltså ett intresse idag. Hur var intresset då? Var det lika mycket intresse eller var det vissa inte utvalda, men vissa personer som drogs till alkemi? Och
första föredraget kände vi en boom.
Första föredraget var det väl 70-80-90 personer som kom. Och då kände vi att ja, det här är liksom ett tecken på...
Och det var liksom mun till mun, för det var innan sociala medier.
Ja. Hur länge sedan var det? För att vara lite tydlig.
2007.
2006.
Nej, det var förvånansvärt mycket folk som kom.
Och sen och salongerna också, så det var liksom...
Salongerna blev oerhört populära på Vattumannen. Vi höll dem en gång i månaden och med ett givet tema där dryck och tilltugg kunde införskaffas också. Och det var långa, sena, härliga, alkemiska, magiska aftnar. Och där kom det ju väldigt många personer som inte hade hört talas om alkemi. Eller kanske bara, ja men alkemi, det var väl det här med att göra guld. Och många av dem kom ju återkommande under många års tid och har sen gått utbildningar och varit med på resor och sånt. Sen var det ju naturligtvis många personer som kom och var med en eller ett par gånger och sen visste de inte riktigt vad de hade varit med om och kom inte tillbaka.
Var det några som kom med förslag då att fan, kan inte ni dra igång en skola och lära ut alkemin? Alltså så att de också planterade idén hos er någonstans?
Nej, men det var lite vi som fick, vad ska vi säga, idéerna genom att vi förstod folk kom på alla salongerna och det blev väldigt mycket sån här peak experience, uppenbarande. Det var liksom häftigt och det var roligt och det var spännande. Men vi förstod att ingen kan ju liksom tillgodogöra sig alkemin om man inte gör det under en längre tid. Så det var liksom det som föddes, att vi vill inte bara ge det här liksom glimtar av alkemin, utan ge människor möjlighet att faktiskt kunna komma djupare in i det som liksom vi såg som det stora, eller fortfarande ser jag, det stora mysteriet. Hur man liksom kan förädla allt till fullo.
Kunde ni känna där och då? Alltså, trodde ni på er själva så pass mycket? Trodde ni på alkemi så pass mycket att ni visste att ni skulle lyckas med det här? För vi tänker så här, det är ändå någonting som är väldigt udda att göra det här i Sverige, ärligt talat. Alltså, än idag.
Jag tror vi hade en...
Man måste inte tro på det för att liksom kunna, förlåt att jag avbryter det Tommy, men kunna gå all in och satsa på det här, lägga sig
in. Förlåt att jag avbryter det, men jag skulle svara på det.
Okej.
Okay. Och så skulle...
jag tror att vi hade vi var så starka i vår egen övertygelse om alkemins potentiella magiska, transformativa möjligheter. Och det gjorde att gör vi det här med folk? Eller vi kunde göra det utan folk. För att det var fortfarande de alkemiska operationerna vi ville tränga djupare i och expandera det alkemiska medvetandet, spänna ut våra saltkroppar och få de här interaktiva, dynamiska mötena mellan oss båda och med likasinnande. Men hade det inte varit någon likasinnande där, nej, då hade vi kört.
Så därför när du frågar, visste ni att ni skulle lyckas? Frågan är, vad ska man lyckas med? Jag tror aldrig vi hade målet att lyckas vara att hela världen gör alkemi, utan lyckas var egentligen att vi skulle tränga in i alkemin så att vi knäckte koden. Och det har tagit oss jättemånga år. Och det var när vi kände att nu har vi behärskat koden, eller nu har vi liksom knäckt det här hemligheternas hemlighet. Då började vi sätta ihop det här materialet som vi hade skrivit i mindre form innan och började skriva alkemiboken. Så det var det som var att lyckas för oss. Men också vill man ju liksom omskapa den här världen mer och mer, Så att har man då människor som liksom kan komma med på den här resan så är det underbart. Men det känns som att vi hade nog gjort det oavsett om någon var med på det här alkemiska tåget.
En fråga till dig, Tommy. Du var ju inne på det här att innan liksom du kom in på, eller så innan höll du på med rituell magi, kabbala och liksom inom orden.
Mm.
Och tyckte att okej, allting pekar åt alkemin liksom, och sen kommer. Tycker du idag att liksom alkemin har tagit över? Har du släppt lite på det gamla, kabbalan, rituell magi, och har full fokus på alkemin? Alltså blev det liksom, tog den plats? Tog den över allting? Eller har du fortfarande kvar alla delar och har alkemin?
Jag skulle säga att jag har alkemin som helhet, och där ingår det kristen mystik, det ingår andra mysterietraditioner, det ingår rituell magi, det ingår både judisk och hermetisk kabbala, de egyptiska mysterietraditionerna, grekiska, hellenistiska, allt det här ryms inom alkemin. Så i alkemiska operationer kan jag eller andra personer fortfarande göra en magisk ritual, men det blir nu utifrån en alkemisk förståelse, och det blir lite skillnad då.
Ja, fortsätt.
Vad har vi för tillfälle?
Fortsätt med vadå?
Nej, men berätta. Nej, men, så jag var tvungen att hoppa in där och ställa frågan.
Men som Katarina sa, det var ju de här, efter vårt föredrag om de fyra faserna, så var det ju vår experimentverkstad i källaren på Vattumannen, där vi då en gång i månaden hade en mysterieafton kring en operation eller en planet eller något annat alkemiskt tema som vi då höll på och förberedde oss på i 28 dagar. Och sen hade vi den här stora explosionen, festen, och sen vilade vi en, två dagar, och sen var det förberedelse för nästa. Och det här byggde ju upp den erfarenhetsbanken, både i vår egen förståelse och på vilket sätt vi kan beskriva någonting så att en annan person kan förstå det. För det är ju alltid problemet med, oavsett tradition, men alkemi specifikt, att innan du kan det alkemiska språket så är det svårt, ja men hur känns saltprincipen nu? Och då måste vi, hur kan vi använda ett vardagligt språk? Ja men okej, men känn in kroppen. Ja, känn hur du sitter i kroppen. Det här är din saltprincip. Du kan ju känna att ibland bär kroppen verkligen oss, ibland så är vi helt nedtyngda av samma kropp. Men allt det här är saltprincipen som i sig då rymmer svavel och merkur, eller själ och ande. Så att vi på lär oss bryta ned komplex alkemisk terminologi så att vilken person som helst kunde få en, börja få en förståelse av det.
Nu sitter jag också och tänker på lite den frågan du ställde till Tommy. Liksom, lämnade du med magin och allt det här? Och då började jag liksom reflektera lite på mitt eget liv. Och ställde då frågan till mig själv.
Jag var på väg att göra det.
Jag vet, du gjorde det, men jag hängde inte på där. Men nu började jag tänka på det. Och då började jag inse också att det kändes lite som det som man hade gjort innan, för min del då, med skrivande eller också skådespeleriet och allt det här. Det liksom gav material som man sedan använde sig av nu. Så jag känner inte att man gick en väg och sen hoppade man av den vägen. Nej. Utan jag menar, vi gör mysteriespel till exempel. Där får man in det här med den alkemiska teatern, för min del då. Eller att man, eller med analysen med universitetet, där får man in den biten när vi håller på att studera alkemin. Så det känns som att det lades en grund för en, för att man sen skulle kunna få med sig det, och det berikar alkemin, precis som du nämnde också. Mm. Så att, ja, det är inte att man lämnar någonting, utan tvärtom har man fått med sig saker som man nu kan använda sig av, verktyg helt enkelt.
Var står ni idag?
Ja, vi sitter här. Rätt bekvämt.
Okej. Okay. Ja. Alltså i process, tänker jag. Var står ni idag? Vad har ni för... För att nu har ni berättat bakgrunden till, ja, men hur ni träffades, hur ni kom in på alkemin, hur Alkemiska akademin kom till, hur ni skrev böcken. Ja, men liksom lite av resan. Resan fortsätter, hoppas jag.
Men nu är det mycket multiplicering. Och det är därför böckerna är så oerhört bra. Jag menar, när vi fick klar första svenska utgåvan, det var ju liksom, herregud, när all alkemin hade då paketerats på de här över 600 sidorna. Nu har vi en möjlighet, för jag menar, våran undervisning är ju väldigt, den är ju liksom väldigt intensiv, eller hur? Det är ju liksom inte, vi har inte jättegrupper, utan det är de här som verkligen är kallade. Men nu hade vi en möjlighet att kunna sprida det här, multiplicera alkemin ut i världen, från början då till svensktalande. Och sen nu när den engelska utgåvan blev klar i höstas, då har vi ännu mer möjlighet att liksom. Så jag tror i alla fall personligen känner jag mer och mer att från att det var väldigt personligt verk först med alkemin, nu vill jag verkligen att världen ska kunna få tillgång. För nu vill man än mer att världen ska kunna transformeras och få mer av den här liksom djupa koderna till universum och kärleken som vi talade om i början. Och där är alkemin.
Men alltså, det är ett stort jobb, ärligt talat. Ja. Jag tänker så här, alltså, nu är ni ju inne på, nu pratar inte vi i Stockholm. Vi pratar, alltså, ni är ute i världen nu, skrivit engelska boken. Det finns ju en anledning till att fler människor över hela världen ska kunna ta del av världen. Det är ett stort arbete som ni gör. Alltså, frågan blir så här, hur dumt än det låter, jag måste ju slänga ut det så här. Varför är det ingen annan som har gjort det? Varför är det ingen annan som gör det?
Ja.
Eller så gör de det, men varför hörs de inte? Varför syns de inte? Varför får vi inte veta det?
Det är många som gör det på olika sätt. Vi har ju knappast någon ensamrätt på att lära ut alkemi.
Nej.
Så det finns...
Men den här satsningen som ni gör, den har inte jag stött på i alla fall någon annanstans, alltså från ett annat håll. Jag tänker så, okej, där finns en alkemisk skola som har gått in all in verkligen på det här sättet, håller på och satsar och skriver 600 sidor på svenska och sen engelska och ska göra podd och nu ska man göra livepodd och alltså du vet.
Ja, och jag tänker, nu kan inte jag tala om någon annan som driver alkemi, för det har ingen aning vad deras, vad ska vi säga, kraft i det är, utan jag tror också att det var att vi, för oss har varit så viktigt att pröva allting själva. Att gå igenom alla de här faserna, operationerna, planeterna, bröllopen och de här kemiska kropparna. Så att man känner att det här är liksom prövat. Och sen har vi ju prövat med laboratoriet, med grupper och utbildningar och sådär. Så att vi har liksom gått igenom det, så det känns också väldigt säkert. Att det är inte liksom, nu har, liksom, har vi börjat med alkemi och nu vill jag sprida det till världen. Och sen har vi inte jobbat med det på djupet. Så jag känner i alla fall att den här boken och den det som vi lär ut är beprövat. Inte bara av oss utan också vidare. Så då får man också liksom en känsla av att det är säkert. Ut med det i världen, känner jag. Och det är viktigt. För man vill ju liksom inte att det ska bara komma ut saker och så börjar folk jobba och så är det inte bra.
Nej. Nej, och, men det är därför det har tagit så lång tid också. Ja. För det har vi sagt förut att när vi började skriva det som sen blev alkemiboken, då var det ju för kortare utbildningar, en helgworkshop eller sen två helgworkshoppar och sen
ett år.
Ja. Och ju mer vi skrev så var ju det inte någonting, vi samlade inte på oss information vad andra hade skrivit och tänkt att nu sätter vi ihop det här, utan vi prövade, upplevde, arbetade med det. Hur kan vi förmedla det här på ett så tydligt och koncist sätt som möjligt. Så det här projektet växte och växte. Men det tog också väldigt lång tid för att vi behövde ha möjligheten att pröva det på oss själva först. Och på varandra. Och på mindre grupper. Och sen på fler grupper. Och då var ju det en del av en förädlingsprocess där vi, en del briljanta idéer som det alltid är, fick strykas. Det var briljant på pappret, men det funkade inte. Och en del saker som vi bara hade skissat ihop, någonting lite snabbt, blev jättebra istället.
Men det är som du säger, krävande har det ju varit. Det kan man ju inte säga något. Det har varit enormt mycket jobb med alkemin. Men jag känner i alla fall personligen, så eftersom jag har sett alkemin som ett mysterium, en gåta, så har man varit som en detektiv. Och det är nästan som man blir besatt.
Ja.
Eller besatt, men jag menar, man blir helt upptagen av det.
Det tar aldrig slut.
Nej, det tar aldrig slut. Men sen var det som vi kom till liksom en, att nu kom vi ändå och knäckte igenom till slutet. I och med att den här boken också blev klar. För det var ju en process under hela bokskrivandet som tog 11 år. Så jag menar, slutet var ju inte klart när vi började göra den, de processerna som vi gick igenom. Men jag tror just det här, man känner sig nästan som en detektiv som ska lösa ett fall. Mm. Och man kommer inte släppa det här förrän man liksom känner att man har kommit till, förstår guldkroppen, odödlighetskroppen. Nu säger jag inte har realiserat, men man har nycklarna till hur det går till. Och då blev det på något sätt en ganska stor utandning. När vi liksom bara insåg, herregud. Och då tänkte vi så här, vad ska vi göra nu med livet?
Mm.
När den svenska utgåvan blev klar. För då var man ju liksom ganska mätt för första gången på hur långt, 35 år på alkemi.
Jag kommer ihåg när jag och du pratade för första gången, var det 2015 eller 14-15?
Ja.
När ni höll på med boken.
Ja.
Då var det jätteupptagna. Ja. Du hade nästan ingen tid att ens träffa någon eller vad det var. Nej, vi sitter och håller på med boken.
Ja.
Och så kunde du höra mig ett år efter bara, nej, jag håller fortfarande på med boken. Men sen kom det ju, så det är... Ja. Nej, bra jobbat, alltså.
Men där kan man säga att just när det blev så där, att nu när vi blev klara, då var tomt. Och då kände man så här, nej, nu kanske man inte håller på med alkemi på ett bra tag.
Nej.
Men då kom ju faktiskt engelska översättningen också. Lite som en gåva. För det blev ju också, det är också alkemi, det blev en utveckling av det, liksom också passionen som vi kände för alkemi, så att den kom mer tillbaka, eller vad säger du?
Ja, verkligen. Mm. Och det är ju, den är ju symboliskt för hur alkemi verkligen fungerar. Alltså, vi har spenderat en lång, lång tid med att få fram en svensk bok som då går igenom olika stadier av förädlingsprocesser till dess vi tycker att den är verkligen fulländad.
Mm.
Så fulländad den kan vara. Och sen får den då bli startpunkten eller prima materia för den engelska utgåvan. Och då visar det sig att då var det delar som behövde tillkomma i en ny förändringsprocess.
Och några helt nya delar dessutom.
Ja. Hur känner ni med podden? För det är ju också ett steg till som ni har tagit.
Men det har du rätt i. Ja. För jag var precis på väg att säga att sen gör vi ju andra saker också. Podden är ju en sak med det. Nej, men det har känts roligt. Vi har ju gillat här att vi har suttit här i templet i vår godan ro och det är bara röster. Så det är ju en ny sak nu när vi ska sprida den också med video. Nu har vi ju gjort en del videos också, men jag tycker att det har varit roligt utforskande.
Mm.
Och vi har också gjort teman där vi har alkemi eller kabbala eller gudinnetraditionen i grunden, men också tar upp ibland liksom vad händer i samhället nu och liksom tar det utifrån de äldre traditionerna. Så det har varit häftigt.
Och just idag, premiären för det här, hur känns det när vi sitter här?
Ja, det känns bra. Normala fall när vi har spelat in så har vi suttit i, jag i alla fall suttit i soffan här mittemot.
Och jag är en fåtölj, så det är lite hårda stolar, så... det är det vi har klaga på.
Men vi behövde göra det för att kameran skulle få oss alla tre på bild och jag kan inte riktigt luta mig tillbaka. Bortsett från det, och vi kom där igenom lite närmare.
Så det var mysigt.
Mm.
Men det vi har glömt, som vi alltid gör, vi har ju elixir.
Ska vi skåla för vår första...
Det tycker jag att vi gör. Och vi tog uppenbarelse-elixir nu för första
videopodden
och de här bägarna.
Okej. Okay. Nu måste jag fråga en sak.
Mm.
Tidigare så har vi inte haft bild, så när jag har liksom legat här och...
Nu får du skärpa ihop det, Ben.
Kan jag dricka den här?
Du får lägga den. Du
kan dricka det, det är... Jo, det är vad som händer sen, det vet vi inte. Nej, det kan absolut trycka det.
Okay.
Ja. Ah, ja. Ja, men då skålar vi in den här nya. Skålar mer också här ute. Glada.
Skål på er.
Skål.
Mums.
Det var mums.
Det var mums.
Mm.
Du sitter upp fortfarande.
Ja.
Det gör jag.
Mm.
Mm. Nu vill man nästan inte prata efter det här.
Men kanske bara kan sprida denna välsignade eter ut till lyssnare och tittare. Så ses vi nog snart igen.
Mm. Just det, innan vi lägger på. Vi skulle vilja att ni hjälper oss med en sak. Kommentera gärna vad ni tycker om livepodden, eller vad man kallar det här för. Vad kallas det för?
Live-videopodden.
Videopodden, det här, det som vi gör nu. Kommentera gärna så vi vet. Mm. Tycker ni om det? Behöver vi ändra på någonting?
Eller var det skönare
vi sitter närmare varandra? Vad ska vi göra? Alltså, kommentera gärna och hjälp oss på vägen så att vi kan göra det bättre. Eller så. Ska vi nöja oss?
Ja.
För den här gången.
Vi tar bara det här andetaget igen som Tommy sa. Att vi liksom bara andas med och andas med er som tittar på det här eller lyssnar och bara känner att vi nu har en gemensam eter av kärlekens ligament eller anima mundi i världssjälen som ju knyter oss alla samman oavsett vad vi är i världen just nu. Och att när vi känner också gemenskapen med varandra genom eten så kan vi också sprida den här gemenskapen eller den mystika känslan ut i världen så vi alla bistår och hjälper den här världen med det vi kan. Tack.
Tack. Tack för oss.
Hej då.
Vi ses snart igen. Hej då.